what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Men hon berättar ju att hon har bott i tvättstugan, var bunden i bilstolen, haft blöja på sig som inte har bytts, suttit i mörker, sett ut genom springan. Hur har hon haft det i er familj, menar du? Hur har hon blivit behandlad?
Hon har blivit behandlad som vilket annat barn som helst.
Multipla sårskadorna runt om i underlivet och yttre underlivet. Ja, hur förklarar du dem?
Nej, jag måste inte veta det, för hon var inte så när hon var hemma. När hon åkte så var hon var påverkad, men hon var inte så att man förstod att det var farligt.
Hon visar ju sig också att hon har gamla frakturer, vänsterarm och högerarm. Och vi hör ju att hon har berättat om högerarm, att du ska ha dragit henne i armen.
Den 24 december 2022 kommer 6-åriga Ellen och hennes pappa in till barnakuten i Lund. 2 dagar senare grips Ellens föräldrar, Daniel och Jasmin, och delges misstanke om grov misshandel genom att ha tillfogat Ellens skador. Du lyssnar på Svenska Brott, del 2 av Ethics-fallet. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Sedan Jasmin och Daniel frihetsberövas på nytt i början av februari 2023 genomfördes nya brottsplatsundersökningar i bostaden. De hade innan den nya undersökningen haft tillträde till bostaden. Och under denna undersökning är saker annorlunda. Hela bostaden hade blivit noggrant städad och organiserad. Damm hade torkats bort, saker plockats undan och tvätt hade sorterats och förvarats i påsar och kartonger. Det luktade inte urin i tvättstugan i den andra undersökningen, endast vid den första. Handtaget på insidan av dörren var nu fastskruvat. I ett av Ellens syskons rum var det överfullt med föremål. När rummet tömdes upptäckte cirka 30 lågt belägna blodfläckar på dörren till en av garderoberna. Ett antal av dessa fläckar togs med tops och skickades till NFC för analys. Resultaten av analysen pekar starkt på att blodet härstammar från Ellen. Inuti garderoben återfanns vuxenstorlek termobyxor, en barntröja och en strumpa i vuxenstorlek. Alla med blodfläckar. NFC har undersökt dessa plagg och resultaten indikerar starkt att blodet på kläderna är Ellens. På termobyxorna hittades även DNA från flera andra personer, där analysresultaten starkt antyder att DNA tillhör både Daniel och Jasmin.
Vi har ju den här brottsplatsundersökningen då även hittat blod från. Vi har hittat blod på garderobsdörrar i det rummet som tillhör som sover där, eller hur? Och vi har hittat blodiga vuxenkläder. Det är de här termobyxorna som även har DNA från både dig och Jasmin. Och vi har hittat blod på, och det är ganska stora blodfläckar på, vuxenstrumpor. Och det är ju blod alltihopa. Där kan vi i sig inte säga vem som har haft strumporna på sig. Kan du förklara varför finns det så mycket blod ifrån i bostaden?
Ingen aning.
Nu måste du ha någon aning.
Måste
jag? Jag tycker det. Och på det är kläder, de här termobyxorna. Hur kan det vara just hennes blod på termobyxorna?
Ingen aning.
Nej, vi vet ju inte vad som har hänt, men vi tycker att det är någonting som vi tycker att ni borde kunna förklara. För att vi ska inte tro att det är våld som utövats mot henne. Det är man spontant tänker på. Om ni inte har någon annan rimlig förklaring till dem.
Jasmin hävdar att hon inte heller har någon aning om hur blod från Ellen kan finnas i bostaden och på olika klädesplagg.
Tycker du inte själv att det är konstigt att ditt barns blod, eller det är blod från henne på olika ställen?
Jo, det tycker jag.
Strumporna är också i vuxenstorlek och det är stora fläckar med blod på dem. Vad tänker du om det?
Ifall hon har skadat sig.
Vad sa du?
Ifall hon har skadat sig.
Ja, men det är små barn som föräldrar. Ni märker väl om ert barn skadar sig på så sätt så att det blir blod i bostaden. Och det är alltid hennes blod också.
Nej, jag kan inte komma på någon gång det har hänt.
Nej, jag funderar jättemycket på det.
Ja, det förstår jag.
Jasmin berättar att Ellen haft influensan och hänvisar på så sätt till skadorna i hennes underliv och rumpa.
Menar du att de här skadorna på, som vi ser på multipla sårskadorna runt om i underlivet och yttre underlivet och mage och skärt, att det hur förklarar du dem? Är det från?
Det är från när hon har varit lös i magen.
Vi har själv berättat att hon inte har varit lös i magen. Hon har ju bajsat tollare, säger hon.
Ja, fast det, ja, jag hörde det också, men så var det inte. Hon hade tollar innan sjukhuset i alla fall.
Mm-hmm.
Men hon har varit lös i magen.
Mm. Men det är också konstigt.
Jag bara inte ihåg det.
Mm. Hon sover i. Ni har ju en flicka som är väldigt infektionskänslig, eller hur?
Mm.
Och ändå sover hon i samma rum som.
Ja.
Åklagaren ifrågasätter Jasmins berättelse med tanke på att Ellen har ett syskon som är mycket känsligt för infektioner. Åklagaren finner det konstigt att Ellen, om hon verkligen hade influensa, skulle sova i samma rum som sitt infektionskänsliga syskon. Det framstår som en motsägelse i Jasmins berättelse.
Vad tänker man där då?
Att man är en familj. Ska jag kasta ut bara för det? Man har ju redan blivit smittad oavsett vad. Man smittar ju inte efteråt. Hon har ju fortfarande levt tillsammans fram till att bli sjuk.
Jag bara backar igen. Det här med att hon blir så jättedålig och döende när hon kommer in. När blir hon så sjuk enligt dig?
Jag vet inte.
När händer det? Du måste ju, när?
Nej, jag måste inte veta det, för hon var inte så när hon var hemma. När hon åkte så var hon var påverkad, men hon var inte så att man förstod att det var farligt. Inte så att man förstod att hon behövde ambulans eller någonting. Så nej, det behöver jag inte förstå. Mm. Eller veta. Mm.
Mm. Mm. Blöja då? Varför har hon blöja?
För att om hon inte hinner toaletten så har hon skydd. För att hon vill ha blöja. Mm. Hon vill gärna...
Men efter den här operationen hon genomgått så var hon ju blöjfri ganska snart. Hon fick ha det ett tag efter operationen. Men, och sen så kom vi höra vittnen om att hon har varit blöjfri när hon har gått i förskola och så. När börjar hon bli i behov av blöja, menar du?
Till och från har det varit, men hon, även om hon har haft blöja på sig, har hon gått på toaletten ändå.
Har hon varit, haft förmåga att sköta den här blöjan själv?
Hon kan själv ta av sig blöjan, det är byxblöjor.
Så du menar att hon har haft de här blöjan på sig trots att hon har haft de här sårskadorna? Är det så?
Ja.
Fast hon skulle kunna ta blöjan själv?
Ja.
Tycker du inte det är konstigt, eller?
Nej, det tycker jag inte.
Det tycker jag inte.
Daniel berättar att han inte haft någon kännedom om att Ellen hade skador i underlivet. Han menar att de sårskador hon hade på rumpan var orsakade av blyexem som uppkom i samband med att hon var magsjuk. Det har genomfört 20 polisförhör med Ellen. I det första förhöret, som ägde rum den 18 januari på sjukhuset i Lund, berättar Ellen att hon har druckit ättika och att det är anledningen till att hon är på sjukhus. Trots att det ställs frågor om händelsen vill hon inte diskutera detaljerna. Misstankarna är riktade mot att Jasmin eventuellt påverkat Ellens berättelse. Man tror att detta kan ha skett när Jasmin och Ellen träffades på sjukhuset.
Berätta om den kommunikationen.
Hon ville så gärna dricka, så jag förklarade att eftersom hon drack ättikan så är det farligt, så att hon inte kan dricka, så att hennes mage var trasig.
Sa du till henne att hon har druckit ättika?
Nej, jag sa det hon har druckit har tagit sönder magen.
Men om vi tittar på det här sms:et, du har skrivit den 26 som vi har haft framme till. Det ser ut som du har sagt, menar att du har sagt till att hon har druckit ättika.
I det andra förhöret med Ellen får hon frågan om det var hennes idé att dricka ättika. Och hon svarar kortfattat med, citat, jag vill inte, slutcitat. Efter en paus i förhöret uttrycker Ellen att hon inte vill avslöja för förhörsledaren vad som hände med ättikan, eftersom hon tror att det skulle hindra henne från att få återvända hem till sina syskon. Under det tredje förhöret visas bilder på familjens bostad. Och en av bilderna visar köket. Ellen får frågan om vad hon brukar sitta vid köksbordet. Varpå hon svarar, citat, jag var inte med dem då. Jag var i tvättstugan. Slutcitat. Efter detta presenteras en bild på tvättstugan. Och Ellen får frågan om vad hon brukade vara där. Hon beskriver att hon satt i en bilstol som var hennes brors gamla bilstol för spädbarn. Hon påpekar att hon inte kunde ta sig ur bilstolen på grund av säkerhetsbältet och att hon inte kunde öppna dörren till tvättstugan eftersom den var stängd och saknade handtag på insidan. Hon nämner också att hon fick maten som de andra inte åt upp och att ingen av hennes syskon visste att hon befann sig i tvättstugan. Ellen påpekar att hon tillbringade hela dagarna och även sov i tvättstugan, men fick komma ut när det var dags att duscha. I fortsatt förhör delar Ellen med sig av att hon låg och sov i bilstolen under hela dagarna och att varken mamma eller pappa ville att hon skulle komma loss. Hon förklarar att pappa hade satt på henne ett bälte över axlarna som var svårt att få loss. Ellen berättar att hon kunde höra sin familj ha roligt och funderar över om de kanske inte tycker om henne. Hon förklarar också att hon luktade illa på grund av att hon hade haft blöjan på sig under lång tid när hon hade bajsat och kissat, vilket ledde till sår i rumpan.
Du hör ju vad berätta vad hon har blivit utsatt för. Det har vi ju lyssnat till nu här.
Jag har hört det.
Mm. Hon berättar ju att hon har, jag behöver inte upprepa allt, men hon berättar ju att hon har bott i tvättstugan, varit bunden i bilstolen, haft blöja på sig som inte har bytts, suttit i mörker, sett ut genom springan. Ja, familjen. Det har varit kallt. Vad tänker du när du hör? Det är inte bara ett förhör, utan det är ju i flera förhör som hon håller denna linje. Vad tänker du när du hör berätta så här? Var?
Jag vet inte varför hon säger det, och jag tycker det är väldigt märkligt att hon säger det och står fast vid det.
Du tycker det?
Ja, det tycker jag.
Hur har hon haft det i er familj?
Hon har varit bunden, hon har inte suttit inlåst i någon tvättstuga. Hon har inte blivit tvingad till att ha någon blöja. Så har det inte alls varit.
Mm. Men kan du ge oss någon förklaring ändå till denna... Bottnar den i då? Denna... Hur har hon haft det i er familj, menar du? Hur har hon blivit behandlad?
Hon har blivit behandlad som vilket annat barn som helst. Hon har inte varit isolerad, utfryst.
Har hon blivit behandlad likadant som sina syskon?
Ja.
Ni har inte gjort någon skillnad?
Nej, det tycker jag inte.
Är det någonting ni har gjort skillnad på henne med?
Större förståelse att hon gör saker som inte alltid är lämpligt.
Mm. Men annars är hon som en i familjen.
Ja.
Mm. Men du har ingen bra förklaring till var den här historien kan komma ifrån då? Nej. Mm. Bilstolen. Det stämmer det att det är en sådan bilstol som har funnits i familjen?
Ja. Mindre.
Mm. Mm. Och vi har ju inte hittat den här bilstolen, men vi har hittat allt annat, så mycket bråte som vi har haft hemma. Men vi kan, trots flera försök, så har vi inte hittat bilstolen. Hur kan det komma sig?
För att den var kastad.
När kastades den?
Jag trodde att det var i flytten till Labröd, men jag vet inte om det var senare.
Mm. Mm. Och varför kastades just den? Av alla saker.
Trasig.
Varför är det mycket annat som jag har sparat?
Inte som är trasigt.
Mm. Mm.
När Ellen anländer till barnakuten registreras hennes kroppstemperatur vara 33,9 grader. Detta indikerar en akut och kritisk situation där hennes kroppstemperatur är avsevärt låg.
Jo, hon kommer ju in och är kraftigt nedkyld. Och då är min fråga vad du tänker om det. Hon har ju sovit i samma rum som ni har gjort ju, enligt dig ju. Hur har detta gått till?
Jag vet inte om det är kroppens försvar för att gå in i...
Vänta, nu hörde jag inte vad du sa.
Jag vet inte om det är kroppens försvarsmekanism som gör att hon blir kall i och med att hon hade skadat sig. Att det kan flötta hål i magen eller flötta...
Mm.
Jag vet inte.
Hur var hon innan hon åkte in i det avseendet?
Jag vet inte. Jag lade inte märke till att hon var kall.
Och det här med försvarsmekanism och så, är det något du tänker ut själv eller är det någon som har sagt det till dig att det skulle kunna vara så?
Någonting med läkarna och hade pratat med giftinformationscentralen om det. Att det kunde vara därför. Jag kommer inte ihåg riktigt.
Jag ska leta efter en sak jag såg. Det är svårt att hitta precis det här med att... Jag har för mig att jag har läst någonstans i förundersökningen, se om du kan bekräfta det, att du har suttit i ett möte med läkare där de har sagt att att etiken kan ha orsakat detta. Stämmer det?
Ja.
Berätta om det mötet. Vad var det för någon du...
Jag inte riktigt ihåg, men det var möte för att prata om hur det var med... Och ja, att man skulle koppla in socialen och så. Mm.
Men vad sa läkaren om etiken där, menar du?
Att de hade pratat med giftinformationscentralen. Och jag kommer inte ihåg.
Men det är jag ute efter, det är ifall någon läkare skulle ha sagt till dig att det skulle kunna vara etiken som orsakat det.
Att det kan vara så. Jag minns inte riktigt hur det var. Det är väldigt länge sedan nu.
Nej, och det är jag. Vi kommer ju höra läkare sen om deras tankar runt. Ja. Det var inte så att du lade till när hon lämnade bostaden att hon skulle vara speciellt.
Jag hörde inte vad du sa.
Nej, men det var inte så i alla fall att när hon lämnade bostaden så lade du inte märke till att hon skulle vara speciellt nedkyld.
Jag märkte inte att hon var kall, nej.
Nej. Och hon har inte varit utomhus? Mm. Är det inte på det viset då att hon har varit stillasittande i den här bilstolen i tvättstugan och inte kunnat röra sig? Och det är en förklaring till varför hon är så här nedkyld.
Nej, det är det inte.
Och hur... Utan din uppfattning är att hon har sovit i samma rum som ni, i samma rumstemperatur som ni?
Ja.
Jasmin och Daniel har uppgett att Ellen har en hjärnskada till följd av den syrebrist som hon drabbades av när hon föddes. Men det har helt kunnat uteslutas att Ellen lider av någon hjärnskada som påverkar hennes intellektuella eller kognitiva förmåga. Jasmin och Daniel har också upprepade gånger berättat om Ellens självskadebeteende, något som i deras uppfattning kan förklara några av de skador Ellen har haft på kroppen. Tingsrätten konstaterar att uppgifterna om Ellens självskadebeteende framstår som, om inte oriktiga, så i vart fall kraftigt överdrivna. Till skillnad från vad Ellens föräldrar påstår, menar tingsrätten, efter expertutlåtanden, att Ellen är precis som alla andra barn i hennes ålder. Det är inget som avviker i hennes intellektuella eller kognitiva förmåga.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Den 17 januari och den 13 februari 2023 genomfördes en brottsplatsundersökning i familjens tidigare bostad i Kungshult. I Ellens gamla rum, beläget på andra våningen, fanns ett fönster som endast gick att öppna några centimeter. Det fanns en säng i rummet och på väggen ovanför sängen samt på sängens kant och ovansida fanns flera blodliknande besudlingar. En av besudlingarna topsades. Resultatet av analysen talar extremt starkt för att blodet kommer från Ellen. Det fanns skruvhål vid fönstret och i garaget fanns en rosa MDF-skiva som gick att montera för fönstren med användande av skruvhålen. När skivan sattes upp täckte den nedersta cirka 2/3 av fönstret. På skivans nedre kant fanns flera blodlika besudlingar. Två av besudlingarna topsades och topsarna skickades till NFC för analys. En av besudlingarna innehöll blod och resultatet av analysen talar extremt starkt för att blodet kommer från Ellen. Den säng som fanns i rummet var hårt nedsmutsad samt luktade kraftigt av urin och avföring. Tre av de besudlingar som fanns på sängen klipptes ur och skickades till NFC för analys. Analysen visar att besudlingarna bestod av blod. Resultatet av analysen talar extremt starkt för att blodet kommer från Ellen. I förhör med Ellen berättar hon att hon inte tyckte om att vara ensam i rummet, samt att hon inte hade täcke eller kudde och att hon sov utan kläder. Hon uppger även att ingen kom med kläder till henne och att hon fick frysa. När Ellen får frågan hur dörren var när hon var i rummet säger hon att den var stängd och att de, citat, de låste in mig, slut citat. Hon säger också att mamma och pappa inte ville att hon skulle komma ut. Hon hade inte tillgång till toa och kissade i blöjan som sällan byttes. I det 8:e förhöret som hålls med Ellen får hon information om att hennes föräldrar sitter i häktet. Förhörsledaren förklarar vad det innebär och Ellen säger att hon inte vill träffa sina föräldrar då de har gjort henne illa. Hon säger vidare att de har låst in henne, puttat henne och slagit henne. Ellen säger upprepade gånger att de bara får ta hennes föräldrar, men inte hennes syskon. Under det 10:e förhöret genomgår Ellen ett lukttest, där hon ombes att lukta på 6 burkar innehållande citron, vaniljsocker, jordgubbsaft, ättiksprit, såpa med tallbärsdoft och tandkräm. När Ellen kommer till burken med ättiksprit håller hon för näsan och grimaserar. När Ellen får frågor om blodbesudlingar, vad det är som har hänt och frågor om hon kan utveckla vissa av sina svar, säger hon upprepade gånger att hon inte vill prata om det. I ett förhör får hon frågan om varför hon inte vill utveckla och prata om det, varpå hon svarar att det är för att mamma och pappa sagt att hon inte får prata om det. Vid ett annat tillfälle berättar Ellen att hennes mamma dragit henne i armen.
Hon visar ju sig också att hon har gamla frakturer. Och där har jag ju då väckt åtal för vänsterarm och högerarm. Och vi hör ju att hon har berättat om högerarm, att du ska ha dragit henne i armen. För det första, har ni varit hos läkare någon gång och sökt vård för några frakturer?
Nej.
Nej. Och vad säger du om de här hittade frakturerna nu då på henne?
Jag tycker det är väldigt märkligt. Hon har inte haft någon fraktur hemma, inte som vi har känt till. Och hade hon brutit armar eller ben eller vad det nu är så hade man märkt det. Så jag vet inte alls hur det här har uppkommit och det måste finnas en annan förklaring till det.
Den på vänster arm står det ju rättsintyget att den har blivit felläkt, så att det talar ju för att man inte har sökt vård, och det har ni ju inte heller. Men du menar att du har inte märkt att hon skulle ha haft frakturer?
Nej, ingenting. Brutit armen, så vi vet ju hur det är. Hon kunde inte röra den, hon kunde inte göra någonting. Den bara hängde.
Har ni sökt vård för?
Ja, för att hon bröt den. Mm. Men jag vet inte hur frakturer har uppkommit eller när de har uppkommit. För det har inte hänt hemma i alla fall.
Och de andra barnen, har ni sökt vård i olika sammanhang för de andra barnen?
Om det har behövts, ja.
Det har behövts, ja. Men du säger ju att de har förskrivna mediciner och så.
Ja.
Har ni då aldrig blivit... Varför, alltså när det gäller så säger ju du att... Att ni inte vågar uppsöka sjukvård och så. För att ni är rädda att ni ska bli anmälda. Men ni söker ju vård när det gäller de andra barnen. Då, ni borde vara oroliga även avseende det. Varför är det just bara ni är oroliga för att ni...
Den som har självskadebeteende och gör sig själv illa. Och gör märken på sin kropp.
Vänta, nu hörde jag inte igen vad du sa.
Har varit den som har gjort sig illa. Som har skadat sig själv och gjort märken på sin kropp.
Ja, men är det inte rimligt att man söker vård för det då? Att säga att vi har ett barn som har självskadebeteende. Varför är ni just rädda att ni skulle bli anmälda i det sammanhanget? Då? Men söker vård när det gäller alla de andra barn?
För att de andra har inte haft samma beteende.
Ellen uppger också i förhör att Jasmin bränt henne på axeln. Hon uppger att hennes mamma hällt kokande vatten på henne. Efteråt ska hon ha fått Alvedon och antibiotika.
Och sen så har vi ju då en brännskada som är på fram- och baksida. Och där vi hör att, och det ska ju ha hänt i somras, berättar att du ska ha helt kokande vatten på henne. Daniel säger att det är ett självskadebeteende när hon har stått i duschen och bränt sig. Vad har du att säga om
brännskada? Alltså, det sa han inte.
Det sa
han
inte.
Nej, jag tyckte det inte exakt så.
Nej, jag tycker ändå för...
Men att hon är självskadebeteende, bränt sig i duschen.
Han har inte sagt att brännskada är en självskadebeteende, utan det var en olycka i duschen.
Så som jag uppfattade det sa han att det var väldigt varmt vatten i duschen och att hon hade bränt sig på det varma vattnet i duschen.
Jaha, då är det kanske en bit. Ja.
Så uppfattade jag.
Då backar jag från det då. Jag ska kolla det. Men
vi kan väl göra så att du kan berätta om brännskadan om det är åklagaren är ute efter.
Ja, ja.
Du
vet om precis. Det. Ibland så är det uppgifter från förundersökningen. Mm. Jag ska kolla det. Brännskadan. Ja, vad har du att säga om brännskadan? Så vi ska höra en läkare om det att det är...
Jag vill låta henne berätta, tänker jag. Så att, får...
att det var soligt, solen stod på mycket. Var väldigt röd och varm, hade bränt sig. Vi skulle gå in och svalka av henne i duschen med svalt vatten. Kom in springande, tar toarullen och kastar ner i toaletten och ska ta tandborsta bland annat. Jag tar han står i duschen och går ut med honom och ber ta hand om honom. När jag kommer tillbaka så står med det varmaste vattnet och det ryker från duschstrålen. Och hon står kvar där trots att det är jättevarmt vatten. Hon har kommit åt blandaren och vridit till det varmaste. Det var så hon brände sig. Jag märkte inte att hon är hur illa det, eller hur illa. Jag märkte inte att det var... Det kom liksom inga blåser direkt eller någonting. Hon varit röd.
Har du berättat så under förundersökningen?
Nej, det var inte lönt. Jag berättade om brännskadan på nyckelbenet.
Vänta, vad berättade du under förundersökningen, sa du?
Om brännskadan på nyckelbenet.
Ja, vad sa du om brännskadan på nyckelbenet?
Att det var när jag skulle göra välling till henne. Och hon tog muggen där det var kokt vatten i. Hon tog den. Hon var för snabb och tog den. Och jag tog den ifrån henne och då råkade komma vatten på nyckelbenet på henne. Och därför fick hon ett ärr efter det.
I förhör nummer 18 med Ellen ställer förhörsledaren frågor om hennes snippa. Förhörsledaren säger att det syns att det har hänt saker med Ellens snippa. Ellen berättar att hennes mamma pillat på snippan och stoppat in ett finger i snippan. I förhör den 9 maj och den 12 maj berättade hon om en händelse då Jasmin ska ha hällt vad tingsrätten har uppfattat som smält stearin på hennes snippa. Enligt Ellen hände detta när familjen bodde i Kungshult, vilket var före den av åklagaren angivna brottstiden.
Men underlivet återigen då, det är ingenting du har sett, men vi hör nämner ju någonting och det ligger ju Som du vet så har jag åtalat utifrån vad läkarna säger att det kan ha hänt i, eller ska ha hänt i november och december. Då berättar inte någonting självmant i förhören. Men hon berättar ju däremot att du i tidigare skede ska ha stoppat in finger och så. Har du vidrat hennes underliv på något sätt?
Nej, det har jag inte.
Hon säger något märkligt som inte riktigt förstår. Helt vatten eller stearin eller ljuset. Och, vet du vad det är hon pratar om där?
Nej, det vet jag inte.
Nej, du vet inte alls. Men om nu läkarna säger att det är skador invärtes på henne, har du någon teori om hur det kan ha uppkommit?
Nej, det vet jag inte.
Har någon klagat att hon har ont i underlivet inne i alltså?
Nej.
Det har hon inte.
Inte till mig i alla fall.
Nej, för de läkare som vi kommer att höra, två stycken, det är, så som jag tänker så kommer de ju berätta att det är upprepade penetrationer vid olika tillfällen i anal och i underliv av föremål eller kroppsdel. Men du har inte en aning?
Nej, jag har ingen aning och jag har inte gjort det i alla fall.
Daniel, vet du någonting om han gör någonting mot barnen som vi bör känna till? Så ska du berätta det här såklart.
Nej, det vet jag ingenting.
Jasmin hävdar att hon inte sett några skador i Ellens underliv, förutom de så kallade blysåren. Hon vet inte vad det handlar om när Ellen pratar om vatten, stearin och ljus. Hon förnekar också att hon har penetrerat Ellens anal eller slida på något sätt. En vecka efter att Ellen togs in på sjukhuset, den 24 december 2022, vägde hon 16,2 kilo. Utifrån Ellens medicinska journaler och de uppgifter som förmedlats i vittnesmål framgår att Ellen vägde 19,4 kilo vid sin femårskontroll på barnavårdscentralen i mars 2021 och 18,2 kilo vid en extra kontroll i juli 2021. Det tyder alltså på att Ellen har haft en märkbar viktnedgång.
Om vi då tittar på att jag har påstår att hon har fått för lite mat och att hon har svultit henne. Hon vägde, vi har tittat på det, att hon vägde 14 kilo när hon var 3 år och så vägde hon 16 kilo när hon kom in. Och innan det så har hon varit uppe på plus 19 kilo tidigare vid tidigare kontroll. Vad säger du om det, om hennes viktminskning?
Hennes vikt har gått upp och ner. Det har varit zigzag. Det är inte någon rak neråt som har varit, utan det har varit upp och ner med den.
Men det är mycket, flera kilo handlar det om på ett litet barn. Ja. Hur har det gått till?
Det blev mycket viktnedgång nu när hon har varit sjuk också. Men sen har det ju varit mycket dåliga perioder. Sen jag trillade så har hon inte mått lika bra.
Har ni sökt någon hjälp för detta?
Ja, vi har pratat med dietist innan och vi fick hjälp med att göra det till, att inte tvinga henne till att äta, på att göra det till bra matstunder istället.
Har den här dietisten träffat, eller är det dina telefonkontakter med dietist?
Det är telefonkontakter.
Jag har inte träffat det. Jag hör ju själv att hon har berättat att hon inte får mat på testugan mer än på kvällen. Hon beskriver ju att hon får det här i någon glasslåda, sådana glasslåda, och får äta det som blir över.
Hon har inte varit i tvättstugan, hon har inte ätit i tvättstugan. Och vi har rester som vi sparar, matrester, och lägger in i kylen, använder vi glasslådor. Men man har sin egen tallrik man tar upp från lådan.
Men berätta, hur har hon ätit då? Hur äter hon de dagarna nu här i december månad?
Ja, när hon var sjuk var det ju mindre. Men hemma brukar det vara att man äter frukost och sen något lätt mellanmål. Och sen lunch och sen mellanmål och sen kvällsmat.
Ja.
Samma.
Äter hon samma?
Ja.
Och så har hon ändå gått ner så mycket i vikt.
Ja.
Tycker du inte det är konstigt?
Så har det alltid varit. Hon är svår att få upp i vikt. Nu har hon sån näring. Vilket är jättebra. Mm.
Men hon ligger ju... Vi kommer ju höra barnläkare om detta sen. Och hon ligger ju då 2,92 standardavvikelser under. Och vilket vi har förstått är alarmerande. Mm. Du har inte tänkt att åka till sjukhuset med henne och säga att mitt barn magrar av kraftigt?
Nej.
Varför inte då?
Jag har aldrig tänkt på att det är så. Vi har alltid haft problem med att barnen är för runda. Eller att det har varit för... Ja. Så att det har bara varit bra att... Jag har inte tänkt att det skulle vara någonting som skulle vara farligt. Att hon...
Har varit för rund någon gång?
Nej.
Vem är det som är för rund då?
Ingen är för rund, men de har ätit för bra. Så att man har fått stoppa dem.
Mm. Ja, vi ska ju se de syskonen också. Och inte förekomma för, men vi kan ju säga att de ser ju ut till att mer välmående ut. Men jag är liten och spinkig. Och någon uttrycker jag till och med att hon ser ut som ett litet gatubarn, kommer jag höra. Men när hon kommer in, jättemager. Är det inte, har det inte varit oroligt att hon avviker på det viset? Eller är det, vad beror det på att hon är så smal när ni andra inte är det?
Jag vet inte varför hon är svår att få upp i vikt, så har det alltid varit.
Åklagaren ställer frågor om den sängen som Ellen ska ha sovit i familjens tidigare bostad.
Men kan du berätta om hur det kan komma sig att det finns en sån, om jag får uttrycka mig, äcklig säng i det rummet?
Sängen fanns där när vi flyttade in och den var inte fräsch då heller. Så vi fixade till den med att ta på en sopsäck över den. Och sen en bäddmadrass med kisslakan och sen lakan. Så den ändå gick att använda för vi inte hade råd till att köpa en ny säng.
Ni låter alltså ett barn ligga i en ofräsch säng som ni klär in med sopsäck?
Den var inte lika äcklig då.
Vad är det sen som har hänt med sängen eftersom den har blivit äcklig?
Det har hänt olyckor i den, men jag tror att den kan ha blivit använd efter vi har flyttat också.
Vad har det hänt för olyckor i den då?
Kissolyckor eller att hon har råkat bajsa utanför eller någonting, jag vet inte.
Och skivan för fönstret då, vad vet du om den?
Jag minns inte att den var där.
Du minns inte?
Nej.
Blod på väggar och säng och den där.
Jag vet inte hur det har kommit dit där.
Nej, hon har inte velat berätta eller kunnat berätta något om det. Så jag har inte, det omfattas inte av åtalet som sådant. Men vi finner ju det anmärkningsvärt att någon konkret händelse i alla fall. Att det är hennes blod där. Men du vet inte?
Nej.
I rätten får Jasmin också möjlighet att förklara frånvaron från skola och folktandvården.
Varför gick inte till folktandvården med henne?
För att Smile, hon tyckte det var läskigt och Smile hade erfarenhet av sånt.
Vad tyckte hon var läskigt? Hon har inte varit hos
tandläkaren. Att gå till tandläkaren.
Det var många påminnelser som vi tittade på från folktandvården. Mm. Skolan... Mm. Hon var inte i skolan ju. Sista gången, någon enstaka timme bara. Och det är ju då skolplikt. Hon var där sista gången en timme den 10 oktober. Som vi kunde säga i övrigt var det någon enstaka gång innan dess. Vad har du att säga om det?
För det första så hade hon anpassat skolgång med en timme skoltid om dagen. Och ja, hon har inte varit i skolan som hon skulle. Det har varit svårt att få dit henne och sen hade jag svårt att komma dit med henne. Eller jag kunde inte ta mig ut.
Det var svårt att få dit henne. På vilket sätt var det svårt att få dit henne?
Hon inte ville till skolan.
Hon ville inte skolan. Tycker du att en sexåring ska bestämma det?
När man skadar sig själv och blir så upprörd att man, när man inte vill gå till skolan, så tycker jag att det är bättre att strunta i det.
Mm. Var låg skolan i förhållande till ert hem?
5 minuter därifrån.
5 minuter därifrån?
Mm.
Och de andra har gått i skolan?
Yeah.
Innan pandemin gick hon väl i förskola?
Hon gick på dagis, ja.
Mm. Men sen?
Efter föddes så jag var hemma med henne ville hon inte gå. Trots att gick på samma dagis så ville hon ändå inte, hon ville vara hemma. Hon blev jätteledsen och sprang ut gatan framför bilar och visade jättestarkt att hon inte ville. Hon ville verkligen inte gå till dagis. Så jag tvingade inte henne. Jag lät henne vara hemma.
Hade ni några diskussioner med dagis?
Ja.
Och hur var de?
Berättade att hon ville vara hemma.
Mm. Men här under hösten är det ju, var det för skolplikt eller förskoleplikt?
Mm.
Och vad gjorde ni för att försöka få henne att gå dit?
Försökte uppmuntra henne. Och då gick det.
Ja. Vi förstår ju att vi inte tror på det, utan vi tror ju att ni har hållit henne hemma. Fast... Mm. Men det är din version.
Man har också undersökt sms mellan Daniel och Jasmin. Den 17 november 2021 hade Jasmin och Daniel en sms-konversation som förefaller ha handlat om Ellen som blivit rädd för Daniel. Under konversationen skrev Daniel att Ellen har minne som en guldfisk. Jasmin skrev att Ellen blev livrädd och låg och gömde sig under täcket. Daniel svarade, citat, hon stod och glodde på mig, vilket kiosktroll, slut citat.
I chattarna som vi har tittat på så kallar du, som vi ser, förstår det i alla fall, att ni kallar henne möget och zombiekräksbya. Och sen har ni den här chatten i 2021 där ni skrämmer henne. Så som vi läser det i alla fall, kallar henne kiosktroll och anser att hon har minne som en guldfisk. Vad säger du om det?
Så var det inte. Vi pratade om ifall det fanns spöken eller skyddsänglar och sånt. Eller vad mormor hade tagit vägen. Vad som hände på det. Och ja.
Men det här då, när du kallar henne kiosktroll och att ni,
hon är redan. Har jag kallat henne kiosktroll?
Nej, men det står det.
Vi har... kanske ska ta upp de här sms'en återigen som hade fått hjärnan ta innan, att det är lättare kanske att hänga med om vi vet.
Vi kan läsa den ner.
Som påstås. Där kom den, sidan 111.
Ja, det är det när vi läste den högt tidigare. Livrädd här inte. Vet inte om du är hemma. Tror det är spöket som stängde dörren. Snälla tänd och släck i taket i köket. Jasmin, hon sitter och undrar om lampan rörde sig under dörren. Daniel, seriöst, ungen stod och stirrade på mig när jag var där inne och pratade med dig när jag kom hem. Daniel, minne som en guldfisk alltså. Jasmin, nej, hon har inte sett dig. Hon hör verkligen inte något. Jasmin, hon blev livrädd. Hon hoppar upp i vår säng. Jasmin, ha ha ha, fy vad hemsk jag är. Jasmin, hon ligger i sin... direkt, men alltså hon blev rejält rädd. Väntar väl på att dörren ska röra sig nu. Jasmin gömmer sig under ditt täcke. Daniel, hon stod och glodde på mig. Vilket kiosktroll. Jasmin, ha 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 ha. Daniel, be henne kolla nu. Jasmin, FN, fan, hon såg dig ju. Daniel, tyvärr. Jasmin, jag sa du är på jobbet. Jasmin, men ja fuck, hon såg dig fan. Daniel, jag ska plocka undan och gömma mig så hon ju går ut och letar efter mig då ju, om hon vågar. Jasmin, ha 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 ha, nu. Och så Jasmin, fan vad kul. Förklara den sms-konversationen.
Det låter värre än vad det är. Det var inte för att skrämma henne och göra narr av henne. Var inte ens rädd. Jo, hon tyckte det var läskigt, men hon skrattade. Det låter mycket värre än vad det var.
Mm.
Eller det ser mycket, mycket värre ut än vad det var.
Ja, hur deltog hon i detta?
Satt mitt knä i sängen bland annat.
Ellen har i förhör uppgett att hon druckit ättikan på egen hand. Hon har upprepade gånger berättat att hon suttit fastspänd i bilbarnstolen i tvättstugan när hon ska ha druckit ättikan. Men efter undersökningar har man kunnat konstatera att det inte varit möjligt för Ellen att sträcka sig upp till torktumlarens ovansida medan hon satt i bilbarnstolen. Ellens beskrivning av ättiksintaget kan därför avfärdas. Tingsrätten bedömer att den enda rimliga förklaringen till att Ellen fått i sig ättika med beaktande av expertutlåtanden och utredningen så är det utrett att hon tvingats dricka ättikan. I sms-konversationer mellan Jasmin och Daniel den 24 december 2022 är det i tingsrättens mening uppenbart att de var måna om att presentera en gemensam bild av vad som hänt med Ellen för sjukhuspersonalen. Tingsrätten anser, även att det ställt utom rimligt tvivel, att Ellen varit frihetsberövad och suttit inlåst i familjens tvättstuga. Det konstateras också att Jasmin och Daniel utsatt Ellen för svält. Jasmin och Daniel döms för synnerligen grov misshandel i samband med ättiksförgiftningen. Dessutom fälls de för olaga frihetsberövande då de låste in Ellen i tvättstugan där hon tvingades bära samma blöja under lång tid. Grov misshandel. De döms också för två fall av misshandel då de inte sökt vård efter den benbrottsskada som påvisats på Ellens kropp samt brännskada. De döms mot sitt nekande och påföljden blir 8 års fängelse. De ska också betala skadestånd till Ellen på 955 254 kronor. Jasmin och Daniel är båda djupt besvikna över domen och de har bestämt sig för att överklaga. Du har lyssnat på Svenska Brott. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.